よ。
Välkommen till Retorikiska podden med mig Günther Mårder, vd på Företagarna, och vid min sida den evige Camilla Eriksson.
Ja, vilket intro.
Jag tack försökte. Så mycket.
Ja, det är bra. Här sitter vi i Almedalen och ska analysera Socialdemokraternas partiledartal som var igår kväll.
Och vi ska vara ärliga och säga var vi är, för det här är ytterst, ytterst märkligt. Hur hamnade du här?
I din säng menar du?
I din säng. Jag har aldrig gjort en inspelning från en säng. Men nu är det Arla morgonstund. Inte för dig kanske, men för en annan så är det det. För du kör lite lugnt på kvällen här i Almedalen, har jag förstått.
Ja, alltså det är ju så här att om man ska göra ett seriös analys av en sån här ganska... Även om vi nu tycker att talen är ganska korta på 29 minuter snittish, så är det några timmar för mig. Och det klarar jag inte av om jag har druckit alkohol innan.
Nej, men det blir klart.
Jag är rätt städad den här veckan, till skillnad från ganska många andra.
Jo tack. Men kul att du är här.
Tack. Om vi tar och börjar med helhetsgreppet.
Ja.
Vad hörde du igår?
Nej, men det var ju ett... om vi tänker i ett retoriskt perspektiv, han är engagerad i det stora hela, han pratar mycket om Sverige. Han vill bygga upp en bild av ett framgångsrikt Sverige, och varför har vi det framgångsrika Sverige? Jo, det är naturligtvis Socialdemokraternas politik som har skapat det. Han ger beröm och trycker fram ett antal områden där vi måste fortsätta bygga det här landet. Bland annat så är det ju arbetarna som har byggt landet, och det är vår jämställdhet som har byggt det här landet. Men han är sämre på att faktiskt tala om de företag. Och nu är jag ju vd för Företagarna, så det kanske är av naturliga skäl som jag letar efter det svaret på frågan: hur blev Sverige så rikt som vi blev? Men i grunden vill jag hävda att det är de företag som har banat vägen för oss ute i världen som har skapat vår rikedom. Och om vi tittar vilka perioder det handlar om, så är det framförallt under 50-, 60- och 70-talet. Det är en efterkrigstid, det är mycket verkstadsindustri som då började blomma och var med och byggde upp ett Europa som var i ruiner. Jag vet inte vad du själv känner.
Ja, alltså jag tar ju ett helt annan abrovink på vad det är jag hör i talet. Jag håller med dig helt i det du säger. Och utifrån mitt perspektiv så handlar det snarare om att här är det en person som försöker bygga upp sig själv som landsfader. Det är ju ganska intressant, särskilt med tanke på vad han får för stöd i förtroendemätningar för de olika partiledarna. Att vi har en statsminister som inte toppar ligan. Ja, sen så tänker jag också på hur han gör det här, att försöka bygga sitt egen status genom att helt enkelt stjäla status från andra. Mm. Både den inledande dikten, men framförallt från de här uppräkningarna från de här utsatta områdena i Sverige som har gett oss Zlatan, som har gett oss Lale, som har gett oss, nu måste jag faktiskt läsa innantill, Said Esmailzadeh, jag ber om ursäkt för uttalet, Jens Lekman, Ludvig Berge och Lale. Sen så norpar ni också isländska landslaget i fotbolls framgångssaga och försöker ta status från det till sig själv, för de har ju byggt det här tillsammans. Och alla som är väldigt intresserade av fotboll och har följt det här, som kan sin Lagerbäck, som har berättat för mig, för det är inte jag, säger ju att det här är ju Lagerbäck som har varit stenhård i sitt ledarskap, som har byggt och krävt. Och hur de här spelarna älskar honom. Jag läste faktiskt en intervju med Magnus Hedman där han säger: nej, men jag, alltså man ställer upp för den man älskar. Jag spelade 85 minuter med trasigt knä. Det var för Lagerbäcks skull. Och då tänker jag så här: om man då väljer att använda sådana anekdoter, vad säger det om den som framför dem?
Nej, och det är väl klart att han behöver göra allt som går för att uppfattas som den starka statsministern. För precis som du säger, förtroendemätningarna är ju skrämmande. Men det har ändå blivit lite bättre, både för Stefan Löfven själv och för Magdalena Andersson. Magdalena Andersson var ju på katastrofsiffror tidigare när det gäller förtroendet hos näringslivet. Nu har hon ökat något i alla fall. Och samma sak ser man ju hos Stefan Löfven när jag talar från min målgrupp, då näringslivet. Så att en viss förbättring kan skönjas, även om det är oändligt långt kvar till det gamla paret i Reinfeldt och Borg. Men ja, gjorde han det här bra? Lyckas han i talet? Alltså det han lyckas med tycker jag, det är ju att han har ett engagemang. Och jag har inte sett Löfven så engagerad på väldigt länge. Och det vinner man på. Bara det engagemanget tror jag var en viktig framgång under gårdagen. Och att han känns relativt säker. Tidigare så har man sett att han har varit mycket osäker. Och då är det problematiskt. Och jag lärde ju känna Stefan när han var på IF Metall. Och då jobbade vi tillsammans när jag var på Axisbarna. Och han är ju briljant när han får vara inom sitt fält. När han fick vara förbundsordförande för IF Metall och tala om sina frågor, så uppvisar han en otrolig stabilitet, en självsäkerhet. Och det där överraskade mig mycket när han kom in som statsminister, att han inte kunde ta de retoriska färdigheterna, den säkerheten, det engagemanget i den nya rollen. För det har varit en extrem osäkerhet under den perioden som han har lett partiet under inledningen av den här mandatperioden som statsminister. Sen sa han att det var femte gången, tiden går fort.
Som han höll tal.
Som han höll Almedalstalet.
Mm.
Ja, vi måste bli äldre också då. Jag kommer ihåg att jag intervjuade honom direkt när han hade tillträtt. Så bjöd jag in honom till ett stort evenemang och intervjuade honom inför näringslivet, 3500 personer. Då var han rätt avslappnad fortfarande, för han kunde vila på gamla meriter och prata om industriavtalet. Han kunde prata om hur han lyfte svensk industri i samband med finanskrisen, gjorde snabba anpassningar, var pragmatisk jämfört med många andra fackliga ledare. Men sen hände det någonting, och framförallt i och med inträdet som statsminister, som har gjort att han har blivit väldigt osäker.
Mm. Jag tror ju att även om jag tyckte väldigt mycket om hans förra talskrivare, som är riktigt duktig på att skriva tal, så tror jag att den här talskrivaren passar Löfven mycket bättre. Därför att tidigare så såg jag hur stilnivån och alla de här fantastiskt vackert formulerade fraserna, de låg inte rätt i munnen för Stefan. Medan nu är det mer pratspråk, eller det är det faktiskt inte, det är en av mina poänger. Så jag ändrar mig på en gång. Men det är mer
rätt nivå.
Rätt för nivå för honom. Ja, stilistiskt så ligger han mycket lägre nu, och det är mycket närmare det som är genuint honom. Han har ju några olika fraseringar. Den här stilfiguren Inclusio som han använder då och då, som är väldigt vacker. Vad som man gör med ett Inclusio är att man avslutar flera på varandra stycken följande på samma sätt.
Mm.
Och då säger han, det skapas inte genom skattesänkningar, det skapas genom samhällsbygge. Och så upprepar han det nästa stycke också. Sen av någon outgrundlig anledning så bryter han det här. Det är väl för att det känns lite för stelt för honom. Och då försvinner energin i det hela. Men sen återkommer han i stycke 4. Och så säger han, och de problemen löser man inte med skattesänkningar, det löser man med samhällsbygge. Så att jag tycker att den nya talskrivaren ändå för in bra mönster. Därför det är så vi kommer ihåg saker och ting. Jag menar, hela temat igår var ju faktiskt tillsammans. Mm. Tillsammans blir vi starkare, tillsammans bygger vi Sverige. Och det lyckas ju han få fram, för det penetrerar ju allt. Det penetrerar formen, argumentationen och formuleringarna. Så på så sätt är jag jättenöjd med det här talet.
Ja, och sen kan man väl även lägga till att de här retoriskt lättköpta poängerna, när han går in på områden där han vet att alla kommer att hålla med mig på den här punkten. Mm. Och när man nämner en förort och att blåljuspersonalen måste kunna göra sitt arbete, vi måste ta krafttag mot stenkastare. Ja, vem säger någonting annat? Men varför har vi inte gjort någonting tidigare?
Mm.
Hur har vi kunnat acceptera den utvecklingen som gör att blåljuspersonal inte ens vågar ta sig in i enskilda områden i stökiga förorter?
Men det är likadant för polisen.
Ja.
De kan inte åka in en patrull.
Mm.
De måste åka in två, för en patrull måste skydda bilen. Annars körs däcken sönder eller rutor krossas.
Och det är klart att det är tacksamt att ta upp sånt här. Men det är ju också, borde mana till en viss självkritik. Och när man nu gör satsningar för att lösa de här frågorna. Och han presenterar 5 punkter, jag kan inte dra dem ur huvudet. Men man bara står och nickar och håller med att det här är mycket viktigt. jag känner att det här behövs för Sverige.
Alltså, fast det ligger också på en sån hög nivå att han kan säga hur mycket som helst och ändå inte lova någonting. Och vi kan inte mäta huruvida han har uppnått de här sakerna.
Nej, och det var ju struntpengar i sammanhanget som han presenterade tidigare under presskonferensen. Och som låter grunden för talet senare. Pengar som, jag vet inte ens om det skulle vara värt att kalla till en presskonferens för sådana belopp som han presenterar.
Och vad tycker du om att de socialdemokratiska politiken har skapat förändringar som i sin tur har lett till 30 000 nya jobb?
Det där kan man ju också diskutera. Hur många
jag tycker att det var väldigt liten siffra.
Ja, och hur många jobb har också försvunnit. Om vi bara tittar på den naturliga jobbtillväxten. Och det var ju det som även Reinfeldt och Borg gjorde under sin tid. När man under valet ändrade siffran 250 000 jobb. Och så var det effektivt när Reinfeldt fick gå fram och stryka över och säga att vi har fel. Det är 300 000 jobb. Och det är klart, när man kommer ur en period då vi har haft en återhämtningsfas, det har gått starkt för Sverige, ja, det är klart att det skapas många nya jobb. Men utmaningen i Sverige har ju också varit att vår befolkning har vuxit kraftigt och vi har inte fått se en jobbtillväxt som har stått i proportion till vår befolkningstillväxt. Och vi ska också vara ärliga med att säga att alla de människor som kom förra året, året dessförinnan, de är inte med i arbetslöshetsstatistiken ännu. Och det här vet han ju, att nästa år och året efter det, då kommer det börja rulla in rent statistiskt en besvärande siffra när man ser att arbetslösheten kommer att stiga om det inte är en kraftfull jobbtillväxt nu.
När jag hör att man börjar använda statistik i argumentation, då drar jag alltid öronen åt mig lite grann sådär. För att det handlar ju faktiskt om att jag läste statistik på universitetet och jobbade med statistik efteråt. Och det är ju bara att välja vilka siffror man vill. Och så lyfter man dem och så argumenterar man för att kolla här på vilket sätt vi bygger våra påståenden.
Och det där är ju vi i näringslivet experter på.
Ja.
Men det är ju där jag söker min
hemmaplan. Jag blir lite cynisk faktiskt när jag ser statistik. Så, och ändå älskar jag själv att sitta och läsa
undersökningar. Jag skiljer mig där.
Skapa
löst tyckande är ointressant för mig. Jag vill ha att
det är det.
Ja.
Det har vi lite problem med i det här talet. Det är väldigt mycket ogrundade påståenden.
Och där
väldigt
hade man kunnat komma med statistik, kan jag tycka.
Absolut. Eller andra jämförelser eller fakta. Behöver ju inte vara statistik. Utan så här. Men det kommer inte. Och det här var ett problem som jag kommenterade ganska starkt på Mona Sahlin. Valet som hon förlorade. Som jag fick jättemycket stryk för. Men jag sa att hon klappar folk på huvudet och hon påstår saker och ting utan att ha det grundlagt argumentatoriskt. För folk som står och lyssnar på sådana här tal, de kan bara stå och säga, ja, tycker du ja. Men det blir ingen substans.
Ja, och de här talen när man är statsminister så brukar man ju också ägnas en del åt att ge sig själv självberöm.
Och det var mycket självberöm.
Men det finns ju inte mycket att rejält peka på som man har gjort. Och i ärlighetens namn så har man faktiskt bara styrt det här landet ungefär ett år nu med en egen budget. Och under ett år av finanspolitiska reformer så kan man faktiskt inte se resultaten. Normalt skulle jag säga att det behövs 2-3 år för att kunna börja skönja resultaten. Och eftersom man då fick inleda med att regera på en borgerlig budget så det är faktiskt mindre än ett år som man har haft på sig att ha en egen budget. Så de effekterna vi ser nu rent finanspolitiskt, de har ingenting med Socialdemokraternas politik att göra. Men vi kommer att få se det om 2 år. Då kommer vi få se effekterna. Och det där ska man ha respekt för, tycker jag.
Absolut. Det jag har svårt att ha respekt för, det är när han slår sig själv för bröstet för att Sverige kom in i FNs säkerhetspolitiska råd. Med tanke på hur mycket media har lyft alla dessa påstådda mutresor och acceptanser av olika länder där ute som kanske inte riktigt ser på demokrati som vi gör. Och att slå sig själv för bröstet och säga att nu ska vi gå in och säkra världen, göra världen tryggare. Jag tycker det är att gå lite för långt från det som är bekvämt för människor att svälja.
Men där har vi ju faktiskt en seger där han kan ta åt sig äran. Och sen behöver vi inte diskutera hur. Men därför kan man vara mer återhållsam när man slår sig för bröstet. När man talar om att nu har världen valt in oss i säkerhetsrådet. För det är ändå någonting som bygger förtroende och som bygger en känsla av att här har vi en handlingskraftig statsminister som har lett en regering framgångsrikt, som har lyckats med sin utrikesminister erövra en viktig post i världen. Så att, men att göra det lite grann med
man kan underdriva budskap istället
för
att
folk kommer förstå. Låt folk istället tycka att ja, du, det här var nog bättre än vad du själv tycker att det är. Men att ändå väcka folks känslor och tankar kring det här. Att det behövs en man som är stark här som statsminister för att kunna nå de här resultaten.
Mm. Jag hade gärna sett att han hade kombinerat det med isländska fotbollslandslaget på det här sättet, att det här lilla landet, de är ju bara typ 330 000 medborgare, bara av hälften är kvinnor och således direkt diskriminerade från att spela i det manliga landslaget, får fram ett sånt här starkt gäng som ändå går så långt, med att det lilla landet Sverige kom fram hela vägen till FNs säkerhetspolitiska råd och nu kan vi göra skillnad där. Det hade varit väldigt snyggt, istället för att lägga det så som det låg nu, helt separat från varandra.
Ja, man hade kunnat tänka sig på temat humlan som flyger, Sverige, det omöjliga landet, och sen så egentligen använda samma typ av argumentation som man gjorde för att bygga förklaringen till varför vi är så framgångsrika som vi är, och tack vare socialdemokratin givetvis. Men jag hade velat ha mer fokus på det som skapar de beskattningsbara inkomsterna, och det är företagens aktivitet, företagens framgång ute i världen. Det är det som kommer att skapa ett skatteunderlag som gör att man kan utveckla och också utöka, kanske om man vill, välfärden. Och den kopplingen fanns inte riktigt där. Utan...
Nej, han lyfter individer som visserligen är väldigt framgångsrika, men flera av dem har faktiskt flyttat från landet. Mm. Zlatan bor inte längre i Sverige, det gör inte Lale heller. Jag vet inte om Said bor kvar, men har man tjänat 4 miljarder, då blir det väldigt mycket skatter i Sverige. Jag kan tänka mig att åtminstone delar av den förmögenheten ligger någon annanstans. Istället för att lyfta de här större svenska företagen som fortfarande finns kvar och som anställer en massa folk. Jag pratar naturligtvis om Klarna och om Spotify och så vidare. Eller är det bara så att de har blivit lyfta så många gånger att de tecknen är tömda?
Mm. Ja, det är möjligtvis. Och just att använda retorik där man pratar om att skattesänkningar kan inte bygga samhället. Det där gick jag till attack mot under talet och redovisade fakta. Jag twittrade ut en graf över bolagsskattesatsen och ställde den mot intäkterna från bolagsskatt. Och där man ser att skattesänkningarna har ingenting, det finns inget samband med att du har sänkt skatterna och att du skulle ha tappat skatteintäkter. Och det finns flera tillfällen där vi har sänkt skatten kraftigt och ökat skatteintäkterna.
Ja, men motiven för individerna att arbeta och tjäna mer pengar ökar ju om man får behålla mer.
Ja, och i det här fallet så handlar det om företag och deras bolagsskatt, och då kommer allt färre vilja planera sina koncerner för att slippa betala skatt i Sverige. Och sen kan vi säga att i Europa och världen så har det funnits en diskussion som man talar om som the race to the bottom, när man sänker successivt bolagsskatten ner mot extremlåga nivåer. Men titta istället på totalen, vad är det vi får in i bolagsskatt, så kan man konstatera att det har väldigt liten bäring. Skulle vi höja bolagsskatten till 35% i ett stycke, så tror jag att vi skulle förlora enorma skatteintäkter, för man skulle välja att göra andra typer av skatteupplägg. Och där brister ju retoriken när han pratar just om att skattesänkningar kommer inte att bygga det här samhället. För det kan det nog i hög utsträckning göra. Vi kan använda skattesänkningar för att vilja driva förändringar i individer och företagsbeteenden, och då skulle det kunna vara mycket effektivt.
Mm. Jag tänker också på det här när, nu kommer jag inte ihåg vilket år det var, men det gör säkert du som lyssnar, eller du inte. När Socialdemokraterna gick fram med att de behövde återinföra fastighetsskatten, så slog ju fastighetsägarna i Sverige, alltså vi villaägare, back ut fullkomligt och kände bara, nej men det här är inte rimligt, därför att det är en orimlig skatt. Man tjänar inga pengar medan man bor kvar i huset, man tjänar pengarna när man flyttar därifrån. Och jag fattar att det blir massa inlåsningseffekter om man får hög skattesats när man säljer på vinsten och så vidare. Men det är ändå en sån där skatt som faktiskt Sverige inte gillar. Mm. Så. Och när det förs fram i politiken och när det kommuniceras så kommunicerade sig på ett väldigt klantigt sätt, vilket skapade en ganska massiv opinion mot. Och det var förluster i valröster, helt klart. Så att att kommunicera kring skatt, som ju inte är särskilt sexigt faktiskt, men som påverkar människors liv enormt mycket. Det är en balansgång. En annan balansgång som jag tänker på, det är det här, om vi går tillbaka till att vi båda upplever att han försöker bygga sig själv som statsminister. Jag kallar det för landsfader. Vad tycker du om hans påhopp? Jag tänker framförallt på det här. Och jag ska säga er att det sticker i ögonen när man ser moderatledaren från Djursholm åka till Husby och spankulera runt och posera framför kamerorna, medan de som bor där bara får titta på.
Nej, jag tror inte att man vinner speciellt mycket. Man kan säkert locka någon av sina egna till ett litet lätt skratt när man får den här bilden framför sig. Men det är inte speciellt effektivt i det långsiktiga. Vill man vara vad man kallar en samarbetsregering, och du ska vara ledare för en samarbetsregering, då ska man vara ypperst försiktig med att göra den typen av angrepp. För det är klart att det kommer inte leda till bättre möjligheter att kunna verka som en samarbetsregering. Så att, nej, jag tycker att det är klantigt. Och han borde vara större än så. Om man ska vara landsfadern, ja, då ska han inte ens behöva bry sig. Han behöver inte ens nämna det.
Nej, för det var någonting som jag blev besviken på under hans tal. Jag var besviken på Björklund att han gjorde det. Löv gjorde det ju lite roligt när hon sa det här med att Stefan Löfven, att om han skulle göra någonting, det skulle vara lika stor sannolikhet som att Jonas Sjöstedt skulle ta jobb på en friskola. Alltså det var ju lite roligt.
Ja, och där är det ju humorn i det, och som är med en väldigt klackspark. Men här är det ju väldigt tydligt,
ja,
ett statement. Och det är inte med en klackspark.
Nej, verkligen inte. En annan sak som många pratade om på allianssidan efteråt, som de var oerhört provocerade av, det var ju det här jakten på att ta bort vinstmöjligheter i till exempel friskolor. Och när man tittar på hur pratade han om det här i talet, så säger han ju så här, att de ska hålla undervisningen fri från både konfessionella inslag, notera det neutrala tilltalet, konfessionella inslag, och rovdriftig vinstjakt. Och det slutar liksom inte där, utan en skolgång är för viktig för att spekulera i.
Och börjar man fundera över vilka är det som driver de här företagen, och det är lätt att få bilden att det är stora koncerner med hundratusentals anställda och riskkapitalister som skatteplanerar och har sina pengar på Jersey eller Guernsey eller liknande. Men det är ju inte så verkligheten ser ut.
Nej.
Om du tittar på välfärdsföretag som en sektor, så är det en av de få sektorerna där majoriteten av företagarna är kvinnor. Så det här är ett direkt slag mot kvinnors företagande. Och det är klart att ska man då kalla sig, utöver en samarbetsregering, så är man en feministisk regering.
Jag tycker att det här är jätteintressant.
Och de enda reformerna som man har gjort på företagssidan, det är att man då hotar den sektor där majoriteten, eller de få, styrs av kvinnor. Och dessutom så gör man ingrepp i RUT, vilket är en annan del som faktiskt också domineras av kvinnor som företagsägare. Så att, nej, här brister det. Och det här är otacksamt. Och man bör kanske ta sig en rejäl funderare på hur ska man positionera sig. För att bara den här hårda retoriken, jag tror inte att det kommer landa i några faktiska beslut som faktiskt förändrar förutsättningarna i någon hög utsträckning.
Utan
för
det är liksom en inbjudan till Vänsterpartiet.
Ja, det är retoriken. Och man tror att det här kan vi vinna.
Säg inte bara det är retoriken, för retoriken är allt. Vad du menar med att det är liksom en viss del, att man väljer att formulera sig på ett visst sätt.
Ja, man väljer att paketera det här budskapet för man vet att det går hem hos väljarkåren, och det är svårt att följa upp exakt. För hur ska du kunna fatta ett beslut? Ska du bara helt dra undan tillståndet för att kunna driva de här företagen? Vilka konsekvenser skulle det få? Ska vi göra statliga övertaganden? Och att komma in och säga att man får vara lönsam upp till den här nivån men inte nästa. Och om vi börjar problematisera kring det här, så kan jag säga att vem som helst som har drivit ett företag vet att Du kan konstruera precis den vinst du vill varje år. Bygger du dessutom upp en koncern, eftersom varje välfärdsföretag behöver ju underleverantörer.
Ja, men det här, förlåt att jag avbryter dig, men det här är liksom ur ett argumentationstekniskt perspektiv blir det så patetiskt för mig. Att den som ritar skolan, den som bygger skolan, elektrikern som går in, rörmokaren som är in, den som lägger golven, den som inreder, den som köper in möblerna, den som egentligen
ja, den som levererar skolböckerna, inredningen,
ja, skolmaten. De får tjäna pengar.
Alla,
men inte människa. De som driver själva verksamheten.
Inte människorna, tar inom vården. Det är inte händerna som kommer på patientens kropp.
Nej.
De får inte tjäna
men
pengar.
Men allting annat får tjäna pengar på skattemedel.
Och du får till och med tjäna pengar på händerna. Om du köper in det via bemanningsföretag, då är det okej. Men företaget som utför operationen, som har verksamheten, ja, det driftsbolaget ska då, om vi följer det här uttalandet, rovdriften, ja, men där ska man ju då hålla ner vinsterna. Vi kan göra nollvinster, och sen består skolkoncernen av mängder av underleverantörer som har en fantastisk lönsamhet. Det man behöver göra från politiskt håll, det är att se till att bli bättre köpare.
Alltså, från mitt håll så handlar det om att de helt enkelt behöver bli bättre på att argumentera underbyggt för sin sak.
Ja, absolut. Och i det här läget så kanske man då skulle argumentera för att vad vi nu ska göra är att hjälpa Sveriges kommuner och landsting som handlar upp många av de här välfärdsföretagen att kunna ställa tuffare krav, kunna jobba med uppföljning, ställa mål och vara mer kontinuerligt i processen för att hela tiden utveckla förhållandet. Och jag brukar ibland göra jämförelsen. Gå ut och be om att få 5 offerter på att du ska bygga om hela ditt hus. En omfattande renovering och ombyggnad och även en tillbyggnad. Och sen så väljer du ut en utförare och sen så säger du, varsågoda, utför det här. Jag kommer tillbaka om ett halvår och så kollar vi hur det gick. Men det enda jag kan säga då, det är att det kommer att vara kaos. Det kommer inte alls vara som du har förväntat dig.
Det kommer inte att vara klart.
Nej, och du har ju en förväntan om att kunna. Och, ja, det är otroligt svårt att fullt ut återspegla till en leverantör exakt vad är det du vill ha. Därför har man ju alltid när man köper en mer komplicerad tjänst, och nu är en renovering av ett hem en mindre komplicerad tjänst än att driva en skola eller driva ett sjukhus. Och då krävs det att man är ständigt närvarande som köpare för att mäta, följa upp, korrigera, säga att nej, jag vill göra på det här sättet, jag tänker följa upp på den här punkten.
Och det är ju politikernas roll, tycker jag.
Och det är där jag skulle vilja se att Löfven kanske säger att det är det här vi ska fokusera på, så att vi ska inte kunna acceptera att vi som köpare får en dålig kvalitet. Och vi måste också vara självkritiska. Vad kan vi göra?
Och
har
vi
varit en tillräckligt duktig beställare?
Ja.
Vi har makten. Vi har de 700 miljarder kronorna som går till offentlig upphandling. Nu ska vi bygga en sån typ av argument. Det tror jag att han hade vunnit på.
Om vi avrundningsvis tittar lite grann på semiotiken. Vi har varit inne på det. Jag vill bara lyfta att det heter semiotik. Det här att jag lyfter vissa beteckningar som rovdrift och så vidare. Han pratar ju väldigt mycket om tillsammans. Hur vi bygger Sverige tillsammans och alla ska vara inkluderade och så vidare. Och sen kommer man till Almedalsparken. Och jag brukar alltid stå vid statyn på vänstra sidan om man tittar fram på scenen. För att jag vill se talaren. Så. Och jag vill känna hur publiken som sitter närmast, för det är de mest lojala, vad de tycker och tänker. Och man ser huruvida de är helt hysteriska eller om de applåderar lite avslappnat och så vidare. Och vad Socialdemokraterna har gjort som enda parti, som första parti under de 8 år jag har varit i Almedalen. De har begränsat området. Det är ingen access för vanliga människor. Från statyn och runt medietältet och runt hela alla bänkarna får vi vanliga inte komma in. Det är att säga en sak och göra en helt annan. Och de här små detaljerna i hur man kommunicerar, vilka kläder du har på dig, hur du pratar med rösten, hur podiet är uppbyggt, hur backdroppen ser ut och så vidare. Det skickar också en massa signaler. Så för mig blev det ganska falskt när jag insåg att jag kan inte komma in och ta en bild på podiet som jag brukar ha i min bloggpost. Det låter banalt, men alltså den stora grejen är ju det du säger att du ska göra ska du också göra ner till minsta nivå.
Ja, och du kan säkert jämföra nu då med Reinfeldt som statsminister, om det fanns motsvarande säkerhet då. Men för jag undrar om det just nu föreligger ett säkerhetshot, om jag ska försöka hitta en förklaring. För jag har hört flera som har kommenterat att jag aldrig någonsin sett så många säkerhetsvakter och så hög nivå. Även när jag kom in på hotellet, det har varit jämnt och ständigt poliser och livvakter som står och bevakar de olika entréerna. Jag kan inte minnas att det var så förra året ens.
Nej, utan inte jag heller.
Det är någonting, och frågan är, finns det en hotbild som är förhöjd? Och det där ska ju inte vi veta. Men om jag bara tittar på vad jag ser så verkar det högst rimligt att det är på det sättet. Och då vore det extremt tråkigt. Men det skulle kunna vara en förklaring. Men då kanske vi får hoppas att vi får se kanske en lättnad på de här avspärringarna nästa år.
Exakt. Några avslutande tankar?
Ja, men nu har vi låtit väldigt kritiska när vi, tycker jag, det här har inte varit något positivt samtal, men i grunden, jag menar, Stefan Löfven levererar ett tal där han får mycket applåder, han framstår ändå i en mer säkrare dager än vad han har gjort i många andra tal, så jag vill ändå ge honom ett visst beröm också avslutningsvis. Det här, Stefan, gjorde det faktiskt rätt hyggligt, tycker jag.
Ja, jag tycker att det här var en av hans bättre framträdanden, absolut. Jag ser en röd tråd i talet. Det är väldigt stiligt hur de här tillsammans är integrerat överallt. Och hur det ter sig uttryck både i de anekdoter som han tar upp och i formatet och i orden självt. Alltså han säger tillsammans på väldigt många olika sätt. Med gemenskap och det här gör vi ihop och så vidare. Så jag tycker att det var ett bra tal trots min kritik.
Ja, ja, men det var en bra avslutning. För att i övrigt här i mitten så tycker jag att ja, vi kanske har varit lite hårda. Men det ska man också vara när man gör
det. Jag är hård mot alla partiledare.
Ja, ja, det är bra. Ja.
Tillsammans med mina gästanalytiker.
Tillsammans, ihop, gemensamt.
Vi bygger det här tillsammans. Tack Günther Mårder, vd Företagarna, för att du diskuterade Socialdemokraternas tal med mig. Tack till dig som har lyssnat. Och imorgon så kommer Anna Nellberg Dennis. Hon är första vice ordförande i Polisförbundet och tidigare ordförande för Eurocop, alltså Europas förenade poliser. För vår spaning är naturligtvis att Kristdemokraterna ikväll kommer att prata väldigt mycket brott och straff. Jag hoppas att ni lyssnar. Tack igen.
Hej då.